Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik. Podplay.
Det är måndag och vi hälsar en riktigt god morgon till Lunkan på Smålands Hockeyförbund, till Sanne Lindströms mamma, till Mikael Borgström på väg till Knäget, till Martin Gudmundsson i Västervik, till Nelsa som sitter i mörkret i bilen på väg till jobbet, eller för all del för er som lyssnar på dagtid. Det är en ny vecka och det innebär att Sanne och Svensson är tillbaka i lurarna och vi har kommit till avsnitt nummer 85.
Och då direkt tänker jag på han som smaskade i 3-0 för Västervik med ett rungande skott, Viktor Liljegren. Och kommer du ihåg Rudolf Kärnavi? Eller är det en Dacke signar som man inte minns?
Jag minns honom, för jag tror jag hade nyheten faktiskt när han signade.
Ja, då välter du Sportexpressen. Ja, han gjorde visserligen 5 poäng på 11 matcher, men när ditt namn dök upp så fick jag liksom googla. Vad spelade han? Bryn 2019. Ja, du ser. Tony Kekkonen i Leksand. Filip Westerlund, Timrå bland annat. Och Mikael Mr. Magic Johansson, som jag själv har spelat med i Färjestad. Han också 85 i Leksand, i Brynäs och i Rappersville. Rappersville, när jag lämnade, och sa sportchefen där att han aldrig någonsin skulle värva en svensk spelare till. Men ja, som tur för Micke Johansson så fick den sportchefen gå och Johansson spelade där. Han var en talang, en av de största talangerna jag spelat med.
Vi har Kristoffer Lindholm, Kristianstad-legendar, eller han spelar väl i...
Huddinge-fostrad.
Ja, det får vi inte glömma. Vi har Kalle Olsson, Västerås, men blev mer Örebro. Nu är han väl J18-tränare i Örebro och gör ett väldigt gott jobb. På tal om Örebro, Mikael Haga var där en sväng också innan han hamnade i Mora och Djurgården. Vi har grästoppslegendaren Carl-Johan Svensson som spelade med 85 när han var en säsong i Oskarshamn. Och i Oskarshamn finns även Daniel Musito Bagenda som har kommit igång lite här nu. Och sist men absolut inte minst, en riktig legendar faktiskt i SHL-historien, i alla fall på 10-talet, Liam Redox. Det är en riktig kapten det där. Ja, vi går rakt på sak på det som hände förra veckan, Sanny. Man kunde tänka sig att nu blev det en ledig vecka, men det blev det minsann inte. Och du fick till och med sitta på lördagen och läsa Vimmerby tidning på ett hotell i Västervik. Snacka om harmoni.
Ja, men herregud, och mådde man. Stadshotellet i Västervik. Du vet, inte de här färdiggjorda äggrören, utan riktig hemgjord äggröra, bacon på Stadshotellet. Slängde upp en dagsfärsk Vimmerby-tidning och läste. Men det är tyvärr numera för tidningarna. Det stod ju ingenting om matchen, så jag fick ju läsa om Sveriges förlust då i VM-kvalet mot Georgien. Men jag var ju där och gjorde match. Härligt att få vara på plats på de där hockey... Ja, men det liksom, jag minns ju tillbaka när jag var liten grabb och sprang och kollade på Huddinge när Färjestad kom på besök, eller det var Brynäs som var där i hockey när man låg i Allsvenskan, eller liksom Frölunda, de här storklubbarna. Den känslan fanns ju i Västervik den här kvällen i fredags. Det var ju helt underbart vilken förväntan det var.
Såg det på dig direkt. Han frågade, vad tycker du om skokartongen? Han tyckte det var tråkigt när det var så stor produktion att publikljud var under all kritik. Bättre ljud när det är vanlig match i Lunken, tyckte han.
Ja, jag vet inte om det var sändningens publikljud eller ljudkulissen in i arenan. Men om jag bara får börja med ljudkulissen i arenan, så tyckte jag det var lite av en besvikelse ändå. För jag trodde att det skulle vara så här, det här kommer vara helt galet. Men jag satt ju och kommenterade, fick ta av med hörlurarna flera gånger. Är det lurarna som stänger ut det ljudet, eller varför är det inte bättre? Men det var en missräkning. Jag trodde det skulle vara ett herrans jäkla liv, men det var det inte riktigt.
Ja, nu ska du inte vara negativ. Du fick i alla fall se en match en fredagkväll i Västervik i november. Det är väl själva kärnan i vad hockey handlar om, den typen av matcher när en jätte kommer till Västervik.
Ja, och fan vad folk var trevliga i. Jag har ju aldrig varit själv spelat i mot Västervik, aldrig varit i den arenan. Men personalen, alla som jobbar i och kring laget, från restaurangpersonal när vi är uppe och äter där och har möte innan sändning. Så jävla genuint trevliga hela bunten. Så man liksom, det var som att komma in i rakt i ett vardagsrum hos vilken familj som helst på riktigt. Det var så sjukt trevliga. Och det, sånt uppskattar man verkligen.
Ja, de kanske var trevligare än vad Emil Geer som var till mig förra veckan när han skickade arga smset när jag tippade emot dem. Så nu tippar jag för dem, för jag vågar ingenting annat efter det. Hårda orden som kom från Geersson. Och så svek de mig på det sättet. De hade visserligen ledningen med 3-0, men HV var mycket bättre får man ändå säga.
Men alltså, ja, jo men det var de ju. Men ändå att summerar man kvällen där så tar de ändå en poäng. Det är ju starkt. Men när man leder med 3-0, Jens Holmström, deras poängkung, gör en jättefin prestation bakom mål, vänder bort en HV-spelare, kommer upp runt mål och sen slår en felpassning och såklart till Tyler Wessel. Det är den sista du ska lägga den pucken till. Och där blir det 1-3. Och där liksom, där kom HV igång. Hade Västervik då haft 3-0 med sin i tredje så tror jag de hade lyckats liksom knipa alla tre poäng. Så det var väl rätt surt för dem. Men i tredje perioden då såg man i klassen som ändå HV har i truppen att det var så här, inför tredje perioden var så här, okej gubbar, gör vi bara det vi ska så vinner vi det här liksom. Det var ju, de har ju en enorm klass i den här gruppen.
Det är ju inte första gången HV hamnar i det läget. De låg under mot Kristianstad sen lördagen efter Västerviksmatchen. Låg de under mot Tings. Och det är som att de trampar igång först efter halva matcherna ibland.
Ja, men alltså det är klart att just det här med motivationen. Ja, alltså, det är klart att du motiverar. Du kommer till en fullsatt Västervik, arenan där. Men det är ändå, när du är så pass poängmässigt överlägsen när du har vunnit inför den matchen 12 av 13 matcher. Det är liksom, det är klart att det kan lätt smyga sig på en form av lättja. Och när man då blir pressad och hamnar i ett underläge, då säger okej gubbar, nu jäkla måste vi kliva fram. Och det gjorde man verkligen. Då visar man, tycker jag, sin taktiska styrka. För det var uppenbart att Västervik ville spela ut ur egen zon till motsättning från vad Oskarshamn gör, som alltid spelar sig upp i mitten. Så gör ju Västervik, de spelar bara efter sargen. Som en del av att man kanske inte har det just den skickligheten riktigt på backsidan på många spelare. Och sen att man HV stängde sargerna och man hittade inga lösningar och HV kunde bara buff, buff, bara pumpa på och till slut, ja, det var ju nästan så att de kunde ta alla tre poäng också till slut HV.
Men du, på tal om Georgsson som var inne på, han är ju en expert på att hitta fynden i Nordamerika, och i Finland hittade han ju en nordamerikansk back i Luke Green inför den här säsongen. Det har inte blivit jättemånga matcher, men jag hörde ganska tidigt rykten om att SHL-scouter och sportchefer började kolla på honom. Vad fick du för intryck av honom som gammal back?
Hade jag varit där i Västervik som en sportchef för en SHL-klubb så hade jag åkt därifrån och sagt att nja, jag vill se han mer. Det där, han, nej, det blir kanske inget SHL på honom. Men när jag ser siffrorna inför matchen, alltså du pratar om sättet han transporterar ut pucken i egen zon, då är han näst bäst efter Emil André, HV-backen. Han har liksom mest tid med pucken i spelet 5 mot 5 eller lika antal styrka, näst efter Emil André. Så det är liksom, han har ju mycket av de toppbackskvaliteterna just i form av skridskoåkning, sättet han tar upp pucken. Jag tycker att han gör första halva andra gör han mycket bra i den matchen, sen faller han igenom lite i tredje när han blir satt under tryck. Men i en roll, alltså jag skulle inte, ja men säg ett lag som Brynäs till exempel, eller Djurgården för den delen i nästa säsong, definitivt skulle kunna gå in på en 6-7 backa där. Så att det bör man nog ha koll på i SHL på den backen. Så att det, ja, det är fynd från Georgsson.
Men du, på tal om backar, HV kom ju inte alls till spel med speciellt många backar. Daniel Bertov var ju avstängd, Emil André är ju iväg med juniorlandslaget och... Det innebar ju att Max Wendlund fick spela back. Vi fick en fråga från Samrina inför sändningen som håller på HV. Som frågar, Max Wendlund som back, kan det vara en längre lösning?
Nej. Utan det, men en så, alltså alla kan komma in och spela en eller två bra matcher. Så, men det är ju HV. Ja, men ska HV hålla sig där de är nu? Liksom? Absolut. Men vi pratar liksom en back som ska in och spela ett slutspel. det är klart att inte Wendlund kommer spela på 7-8 backar då. Så att, nej, kortsiktigt funkar det. Lite som Jonas Berglund har gjort upp i Luleå där forwarden. Han har gjort det med bra, men går Luleå in i ett slutspel eller HV så ska man inte ha den typen av spelare på backposition. Absolut inte.
Hur många backar behöver man ha skadade i ett slutspel för att man ska gå ner på en back? Är det när du är nere på att du bara har 4 kvar att tillgå? Är det på den nivån man pratar eller?
Nej, men alltså har du 5 backar så kan du ju liksom, då kan du ju rulla in en sjätte backen, ja men Wendlund eller Berglund uppe i Luleå, absolut. Men har du 6 backar friska så kommer inte den typen av spelare slut någon av de ordinarie backarna. Men jag tror att långt innan HV går in i ett slutspel så kommer man säkert landa in en back, det är jag helt övertygad om.
Ja, det känns ju som att det är back de behöver, men jag hörde ju i veckan att HV hade undersökt att värva en sån kille som Lars Bryggman från Malmö. Och vad skulle du kunna säga honom? För att jag ser ju att det är ganska tjockt lag att få in en kille. Visst, Bryggman är en sån man skulle kunna ha stark nytta av, till exempel i ett slutspel.
Jag tror att alltså, min första reaktion jag såg det tänkte, Bryggman, ska han gå in där? Så börjar man liksom se det längre perspektivet. För ett år sedan, eller ett och ett halvt år sedan, så satt vi och pratade om att ska Bryggman in i landslaget? Han kanske passar på den internationella scenen. Det var ju det vi satt och pratade om med Bryggman. Nu har han fått en mindre och mindre roll i Malmö den här säsongen. Då tänkte jag, fan, ska han in i HV göra? Men så här, om HV nu, de siktar på att gå upp, det är ju helt uppenbart, såklart, det ska de göra, eller de ska gå upp med det där laget. Jag tror inte att HV kommer kunna sitta liksom i mitten på januari, framåt februari, och välja och vraka bland spelare, för duktiga spelarna som blir lediga, de kommer välja SHL och chansen att vinna ett SM-guld. Jag tror inte många av de här bästa spelarna kommer välja HV, även om de ligger i etta i Hockeyallsvenskan. Så därför tycker jag det är helt rätt att man tar de här spelarna redan nu för att bygga laget, för jag tror inte att HV kommer kunna göra fyndvärvningar typ som Henrik Evertsson har gjort i Växjö sent in på säsongen.
Är det för att man då ska bygga sig en grund för ett SHL-spel, att man har Tyler Wessel, man har Taylor Mattsson, man har Daniel Berta, man har Lars Bryggman då eventuellt? Är det för att du ska ha de här tredje kedjespelarna kanske för ett SHL-bygge? För då behöver du inte tokvärva om du går upp framåt april.
Nej, så kan det vara. Sen är det också, det är klart att om HV ska värva honom så måste det finnas någonting i potten för Bryggman, att går HV upp så får du ett förlängt kontrakt. Det är ett senare problem huruvida han inte kommer liksom ta en tredje kedja plats i HV om de går upp. Utan nu är det se till att ha laget som kan gå upp. Och då behöver HV lite, kanske lite tyngd i laget. Behöver liksom någon rejäl pjäs ytterligare som kan liksom driva in mot mål. Så jag tycker inte att det är en dum värvning alls. Även om jag kanske, bara när jag läste den, när du skrev det förra veckan, tänkte jag, Bryggman, ska han dit? Så nu, ju mer jag har marinerat, desto mer rätt känns det faktiskt att HV gör den flytten eller den värmningen redan här och nu.
Vi är ingen HV-podd, men vi har fått väldigt mycket frågor kring HV. Vi tar en till innan vi går vidare. Stefan Tillstam skriver, HV har skaffat sig en poängbuffert nu och är givna i toppen. Hur arbetar man under säsong med att hålla motivationen på plats kväll efter kväll? Hur arbetar man med träningsupplägg för att vara som bäst i vårkanten? För HV kan i stort sett slå fast redan nu att man kommer gå in i slutspelet som det laget som har hemmafördel rakt igenom.
Det, så är det nog. Och det jag pratade just med Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman om det här inför matchen. Och jag har ju själv haft Tommy Samuelsson som tränare och har enorm respekt för hans kunnande och hans träningsmetodik, att hur hårt han vill träna. Jag pratade lite just om den här saken och sa han att vi värmer aldrig. Vadå värmer inte? Alltså, men matchvärme, det är en träning för oss. Jaha, okej. Okay. Alltså, vi går ut för att träna för att vi ska vara som bäst när säsongen summeras, liksom, när det drar ihop sig. Då måste vi ha en hög träningsfrekvens. Så han sa att det kanske har varit en omställning för många spelare. Därför är det en del som kanske har reagerat på det här, kanske inte riktigt har varit pigga, fräscha till vissa matcher. Så att det finns ju ett långsiktigt upplägg. Sen är det också det här, hur motiverar man spelare när man vinner och vinner och vinner? För till slut blir det en lättja, lite slentrian i det. Men då tror jag, alltså Tommy, han jäkla krav ställer och kan motivera alla. Jag menar, bara se mot Västervik, Önerud var nedflyttat till fjärde. Nu har de visserligen 4 producerande enheter, så det är inte så att det var en kick in the nuts på kapten Önerud att liksom dags att leverera, utan de har ju 4 kedjor som ska kunna gå. Men det är en konkurrenssituation, vilket gör att du hela tiden måste ligga på en hög nivå för att få den istiden som du själv önskar.
Men då kanske vi har svaret på varför HV i vissa matcher inleder lite trögt. Det är kanske för att man har haft en träning klockan 11 på förmiddagen samma dag.
Ja, det är mycket möjligt att det kan vara så. Jag tror inte det. Alltså, träningsupplägget, att man liksom tränar ganska hårt och sen går hem och vilar till match. Jag ser inte att det är liksom, det är bara en vanesak. Liksom. Jag har varit i klubbar där vi knappt har värmt till andra klubbar där vi har tränat ganska hårt. Så det handlar mer om en vanesak än något annat.
På tal om hockeyallsvenskan så känner jag att mellan fansen och klubbarna så är det rätt skakigt på en del håll. Vi hade den här Daniel Ljunggren-gate i förra veckan mellan Mora och fansen som nog inte har landat särskilt väl. Och vi såg ett meddelande från Södertälje supporterförening här i förra veckan där man gick ut och sa att man lägger ner verksamheten fram till den 16 december för att man inte riktigt når fram som en länk mellan supportrarna och föreningen. För att man helt enkelt inte blir hörda och får fram det man vill. Och i Kristianstad är det skaket mellan fansen och föreningen sedan ganska lång tid tillbaka.
Vad är det som har hänt där? Södertälje är lite mer insatt. Vad är det som har hänt i Kristianstad? Ja. Laget presterar, det borde ju vara fest där nere. Men vad är det som händer?
Ja, det var väl någonting med styrelsen där som var på att man ville helt enkelt berätta för supportrarna hur de skulle bete sig på läktaren. Och det skulle vara på ett visst sätt, annars så var man inte en del av Kristianstad. I korta drag var det väl den åsikten man hade, och det landade inte särskilt väl hos fansen som hade sitt sätt att stötta, och man ville ha mer gliringar och hat mot motståndare där nere, och det ville inte klubben se på sin läktare.
Ja, nej, alltså jag kan inte sätta mig in, men alltså, känslor är ju en del av sporten och som fans, men just alltså hat, ja, nej, men det är väl ingenting, men just om det landar in på liksom, förstår du, rasistiska, den typen av saker.
Nej, men det absolut inte, absolut vad, inte liksom. Men man vill kunna ge en gliring till, men lite motståndare och så.
Ja, men vi hatar HV liksom. Det måste man sjunga.
Ja, jag håller med om det, absolut. Och sen det som du nämner, det hör ju inte hemma på läktaren, men det är ju rätt givet, och det tror jag alla supporterföreningar står bakom också.
Så om jag står på läktaren i Kristianstad, om jag skulle ställa mig där, och ja, Björklöven kommer dit, så får man inte skrika vi hatar Löven.
Nej, det får man inte. Jag fattar inte varför man skulle hata Löven om man håller på Kristianstad heller. Det nej, var som när alltså, Linköpingsklacken sjöng vi hatar Luleå när de gick upp i SHL. Hade väl ingen historia överhuvudtaget mot Luleå. Jag tyckte det var rätt roligt när de gjorde det.
Ja, nej, det är sant. Förresten, Linköping såg alla ut. Det var klassikermöte mot Leksand också.
Ja,
det var.
Jag såg det.
Det är klassikermöte.
Ja, det får man verkligen säga. Men du, Liljehammar, som är en trogen lyssnare till oss, han, på tal om Södertälje där, så skriver han: vad händer i SSK? Det är en ifrågasatt ledning samt sportchef. Det är ett märkligt upplägg på Skoda Trophy på försäsongen, vet jag inte vad han menar. Det är en märklig marknadsföring och kommunikation. Det är uteblivna resultat. Och nu har supporterklubben uppenbara problem med att utföra sitt uppdrag och ta paus. Analys på detta. Det känns som att vi bör ägna ett helt poddprogram till det, va?
Ja, men alltså bara underliggande siffror kan man ägna hur mycket tid man vill åt eller hur lite tid som helst. Jag vet ju att Jörgen Bedström, Södertäljes tränare, har jobbat med det här när han var i Djurgården till exempel, så det är klart att han har koll på det här. Ser man då expected goals, alltså förväntade mål kontra förväntade mål som man väntas släppa in, så är Södertälje sämst i serien, alltså i den differensen. De förväntas släppa in 0,81 mål mer per match än sin motståndare. Man är sämst. Man är sämre än Hästen, man är sämre än Almtuna. Alltså man är sämre än Tingsryd.
Men hur har det kunnat landa så? Alltså de har ju ett rätt bra lag.
Ja, men, nej, men i spelet 5-5 är de för dåliga. De är jättedåliga i spelet 5-5. Det är, alla siffror är ju liksom, när man ser Södertälje siffror, så då hajar man till att oj, det är nog fan mer att man ska vara orolig för att man inte ska hamna ner, kvala neråt. Sen har du ju spetsen i Pollock och de här i powerplay. Men spelet 5-5, det är alldeles för dåligt. Sen absolut, du har haft Nordsäter borta, Hjelm. Det finns ju ursäkter för saker och ting. Men siffrorna som de ser ut, de är ju hemska. Ursäkta språket, de är pissdåliga.
Hur ser siffrorna ut i övrigt? Det verkar som du har grottat ner dig ordentligt i det där. Hur ser det ut? Är HV bäst även på siffrorna, eller?
Absolut. Ser man då expected goals för och emot, så förväntas man göra 1,06 mål mer än sina motståndare. Alltså 62,7% av målen som sker när HV spelar, det gör HV71. Nu är det 10 000 kronors frågan. Vilket lag tror du är tvåa i den här statistiken? Sen så får man säga så här, absolut, det finns olika variabler. Men förväntade mål, det är en hel massa saker, hur du skapar chanser, ingångar i zon, allt möjligt. Och förväntade mål emot, det är en formel som man ser på väldigt mycket. Du vet, Roger Rönnberg efter Frölunda. Ja, men vi har expected goals mer än dem. Vi producerar det här. Det pratade Roger jättemycket om i fjol. När de landade i en sjua så pratade de. Ja, men vi hade ingen skotteffektivitet. Men vi skapade chanser. Expected goals hade vi si och så mycket. Du vet ju, Peter Andersson och Stråle pratade det i Brynäs till exempel. Så du får inte låta det luras av det. Men det är ändå liksom en... Man ser ganska tydligt vilka lag som presterar liksom bra hockey sett till att skapa målchanser och minimera motståndarna. Så på den utläggningen, 10 000 kronors fråga. Vilket lag är tvåa i liksom differensen mellan mål framåt och mål bakåt i förväntade mål?
Eftersom du frågar mig just på det här sättet, så antar jag att det är typ Modo eller något sånt lag som jag har sågat inför säsongen.
Nej, det är Mora faktiskt.
Oj!
Det är Mora som ändå är... De förväntas då göra 2,81 mål i snitt per match och släppa in 2,09. De har en alltså variabel däremellan, att de ska göra 0,7 mål mer per match än sin motståndare.
Vad är det då som fallerar? Liksom, vad är det som fallerar då?
Målvaktsspelet, försvarsspelet stora delar, men målvaktsspelet. De ser då, ta Björklöven här i fredags till exempel. Man vinner skotten i den tredje perioden med 12-6. Man tror man förlorar perioden med 2-0, tror jag det blev någonting. Jag tycker målvaktsspelet är för dåligt, och då landade jag in lite på, jag såg att Christian Engstrand fick lämna sin klubb någonstans ute i Europa där han var. Han har gjort det bra i Mora tidigare. Plocka in honom 10 matcher då. Du vet, du har ju sett Christian Engstrand och vet ju att han kan ju lira på en nivå där han, jag menar, han kan vara SHL-mässig en av fem matcher, förstår du menar?
Ja, alltså, har han kvällen, Christian Engstrand, så är han en toppmålvakt i SHL, men det sker en på 10 kanske.
Ja, precis. Men han kan ju ändå kanske komma in och lyfta målvaktsspelet, och det är faktiskt det de Mora behöver här och nu. För att det är helt orimligt att Mora ligger där de gör i tabellen sett till den hockey man spelar och det man presterar.
Ja, då kanske Skellefteå är glad att de valde Straussmann istället för Andreas Ljunggren då.
Ja, det kan de nog vara. Det förstår jag att de är. Sen är det klart att Skellefteå har ett stabilare försvarsspel än Mora och bla bla bla, allt det där. Men Straussmann hade jag inte bytt bort mot någon målvakt i Hockeyallsvenskan. Och rätt få, om vi får säga andra målvakter, får kalla honom för det, bakom Gustav Lindvall. Det hade inte bytt mot många andra målvakter i SHL heller.
Så Engstrand till Mora, säger du?
Ja, men ge han 10 matcher. Det finns ju ett Mora-hjärta där.
Ja, för vi älskar ju de här korttidskontrakten, eller hur?
Ja, just det. Det är det. Nej, det är i och för sig sant. Det har ju rört upp. Men det är väl lite som att komma till landslaget och spela i Mora, kanske Peter Hermansson kan säga då.
Ja, det kan ju vara så. Vi måste ju prata Kristianstad när vi pratar Hockeyallsvenskan.
Ja,
ja, när jag såg dem spela mot Västervik på lördagen, då hade de alltså tagit, de tog poäng nummer 25 av 27 de senaste 9 matcherna. Så det är ju helt otroligt att Kristianstad går från 0-0-6 i resultatraden till 8-1-0 i resultatraden. Och den där oavgjorda är alltså mot HV borta, när man tappar en tvåmålsledning med en minut kvar i Jönköping.
Det är faktiskt helt sjukt. Och man vann ju då alltså den där... Hade man 5 eller 6 raka förluster i början?
6.
6, ja, jag hade 5. Men sen vann man ju första, tror jag var, mot Vita Hästen 4-1 eller någonting. Jag menar, hade man torskat den matchen, hur nära till han tror jag hade legat Gat hade fått sparken då?
Ja, det hade ju varit den åtgärden man hade fått göra tids nog.
Och det här är ju kanske då ett bevis på att, ja, men har man något form av tålamod med en tränare, så kan man vända på det. Och det är, alltså, ser man också då på siffrorna, så Kristianstad, det är liksom ingen, de är på riktigt bra. Alltså de skapar målchanser, bra defensivt, bra corsi, alltså bra skottförsök för och emot. Alltså Pedden samlade då statistiken då, räddningsprocent och skotteffektiviteten ligger på, jag tror, 102. Det är ju ingen så här sinnessjukt hög siffra som betyder att laget har överpresterat, utan jag tycker man spelar bra, tajt, fint defensivt, jäkligt frejdig och bra offensivt. Så att, Ja, det är fan den största överraskningen i svensk hockey skulle jag säga. Med all respekt för att Oskarshamn har gjort det bra. Vi har pratat mycket Västervik tidigare. Men Kristianstad, det är vilken jäkla utveckling på säsongen.
Då måste ju Kontos ha en hel del att göra med det också.
Men det är bara Kontos-effekten, fattar du väl? Han är liksom, han gick ju in och tog tag i det. Så här gjorde vi Vimmerby när jag var där och då blev det bra. Och så har Gat lyssnat på det.
Men annars så, i övrigt så skulle jag faktiskt vilja slå ett litet slag för gubbarna i hockeyallsvenskan. Tänk vad Marcus Eriksson betyder för Vita Hästen. Tänk vad Joakim Hilding betyder för Troja. Var hade de lagen varit om inte, jag menar, Marcus Eriksson gjort hälften av, han har varit inblandad i hälften av målen, ja, som Hästen gjort. Det är ju helt makalöst.
Och det är liksom samma sak. Jag menar, det är en skottpassning. Nu gjorde han visserligen två öppen bur här i fredags. Men alltså, det är en skottpassning in i, på inåkande spelare i powerplay. Vi har sett det så många gånger förut. Och att, ja, men han gör det bra, den här långa klubban. Lite sådär, han styr ju spelet helt och hållet.
Ja, och du var inte sen att hylla Alexander Wiklunds passning där på Björklövens mål i Mora heller.
Ja, men då såg du i alla fall och tänkte, nu sitter Svensson och kollar där.
Nej, jag var njöt när du hyllade honom.
Ja, nej, den är ju snygg. Nej, Wiklund gör det ju bra där och det var ju väldigt snyggt. Och, ja, Björklöven fortsätter ju leverera, även om kanske till och med överpresterat lite sett till antalet poäng man har tagit. Tycker inte att man har spelat riktigt, riktigt så bra som poängen har gett dem.
Wiklund där som vi nämnde, jag hörde faktiskt i veckan att Björklöven är långt gånget med en förlängning med honom. Vad skulle det betyda? Att man går upp inom ett par år, va?
Ja, jag trodde du skulle säga att han lockas av NHL. Jag trodde det var det jag skulle säga om Wiklund där.
Ja, det är i och för sig rimligt.
Nej, men vad fan, det är helt rätt liksom. Fredrik Andersson och Wiklund, det är ju kulturbärarna för dem. De har ju varit där i ett gäng år nu, så att det är väl helt rätt att förlänga med en sån spelare ett par, tre år. Det är ju givet.
Frågan är om Kent har råd efter att vi har skruvat upp honom den här hösten.
Ja, men han har ju sedelpress där uppe, Kent, så att han har ju råd med vad som helst.
Det är klart han har. Du, vi har fått två frågor från Hockal om Hockalsvenskan från två lyssnare också. Vi börjar med Hampus Lorentzon. Vad är den mest tydliga skillnaden mellan SHL och Hockalsvenskan? Jag kollar på Hockalsvenskan och SHL och det är svårt att se så stor skillnad, tycker han.
Ja, den skillnaden slog mig ganska tidigt när jag kommenterade. Jag har inte kommenterat supermycket, eller det här var min andra match jag kommenterade Hockeyallsvenskan, men det är klart jag ser mycket. Men det jag insåg ganska snabbt då, nu när om vi bara tänker på matcherna i fredags, Västervik mot HV71. Sättet du kommenterar SHL, när en back till exempel har pucken i egen zon, du ska spela back, eller något sånt här, då kan du som expertkommentator komma in och prata, för du vill aldrig komma in i ett läge där du kan liksom sabba en målchans för huvudkommentatorn. Men här i Hockeyallsvenskan så slogs det med flera gånger när men Västervik hade pucken under kontroll där, Bodie Wild eller Erik Gustafsson, och helt plötsligt två sekunder senare så är det ett ganska bra läge för HV71. I SHL är inte det på samma sätt. Där vet du att har en back pucken, då kan du som expertkommentator, men du kan prata för du vet att det kommer inte hända någonting. Men det var flera gånger i första perioden jag fick slå då på Stefan Clemens och så här, sorry, my bad, du vet, för att det helt plötsligt var det ett jätteläge för i det här fallet HV71. Så det är väl det som är den stora skillnaden, den här individuella skicklighet. Som, den är inte lika hög på hockeyallsvensk nivå som SHL, vilket gör att, jag menar, du skulle kunna plocka vilken spelare som helst nästan från hockeyallsvenskan som kan spela, göra en bra match en torsdag i SHL, men det är inte så många spelare du kan plocka som gör en bra match tisdag, torsdag, lördag. Den jämnheten har inte spelarna från hockeyallsvenskan för att ta steget upp till SHL i många fall.
Då kanske det var bra att Daniel Ljunggren bara spelade två matcher för Leksand.
Ja, exakt. Jag hade han spelat en till där, då hade han inte orkat riktigt.
Men du, Vänerns väktare har också en fråga på samma tema. Hur står sig egentligen Hockeyallsvenskan som liga jämfört med SHL? Han är inne på att ligan blir bättre och bättre för varje år som går på alla fronter. Upplever du också det, att det blir bättre och bättre? Jag är väl kanske inte riktigt benägen om att hålla med om att det blir bättre och bättre. Tycker ändå Hockeyallsvenskan var väldigt bra från 5-6 år sedan jämfört med SHL?
Ja, alltså jag tycker inte att den blir bättre alltså spelmässigt, men det är farten i Hockeyallsvenskan. Det är på många ställen minst lika hög som den är i SHL, men det är just den individuella skickligheten, passningsmottagarna, det är ju sämre i Hockeyallsvenskan. Men sen tycker jag att Hockeyallsvenskan tagit väldigt stora steg just i sin professionella liksom framtoning utanför isen. Ja, men på många sätt. Jag pratade med min goda vän Dammis, materialan i HV71, och så bara gammal materialapöjk som är liksom farsan min i materialer, så har man ju anförtror man och pratar mycket med materialarna man ut, och just Dammis är ju en personlig favorit. Och då frågar jag, är det stor skillnad när du är runt i hockeyallsvenskan liksom med sättet ni servar varandra mellan klubbarna? Nej, förvånansvärt. Det är fan, det är minst lika bra här på många sätt. Det är till och med bättre, sa han. Här får vi till och med schampo och sköljmedel gratis.
Och det mår en smålänning alldeles utmärkt när man får det gratis.
Ja, exakt. Ja, exakt.
Men du, ja, hockeyallsvenskan, jag tycker faktiskt de utklassar SHL vad gäller sociala medier. Jag tycker de är grymt bra på sina sociala medier. Framförallt Instagram-kontot är det en grym aktivitet på i hockeyallsvenskan. Mycket mer personligt.
Ja, det är det ju faktiskt. Sen kan man ju ifrågasätta att Fredrik Weigel jubilerar och gör 150 assist, eller vad han gjort, 150 poäng eller någonting.
Ja, 150 assist. Det är väldigt mycket priser som delas ut, och plaketter och bilder, och det ska ut på isen och så vidare.
Vad är det för någonting liksom? Så här, vad är det för att jubilera? Göra, nej, men han gjorde sin 140 poäng. Alltså så här, var det 150? Det är ju visst en jämn siffra, men det är ändå en ojämn siffra sett till 200 kan det väl då uppmärksamma eller någonting. Eller 100, men 150, jag vet inte. Det går lite inflation i det där, kan jag tycka.
Under uppehållet så har vi fått se besked från två toppklubbar i SHL att två toppcentra har blivit skadade, och den ena är ju Robert Rosén i Växjö, spelmotorn i ett topplag, och sen har vi Mikael Rohoma i Leksand som åkte iväg med landslaget och blev skadad och kommer nu tillbaka, eller han kommer inte tillbaka för han ska vara hemma i Finland och rehabba, han ska göra en Day-Louise och rehabba på hemmaplan.
Ja. Oh. Men du, jag älskar ditt uttalande av hans namn. Kör det igen.
Vem? Day-Louise eller?
Nej, Rohoma. Det var riktigt så här bra finsländskt touch på det.
Mikael Rohoma.
Riktigt bra, riktigt bra.
Det kan ju bo en finne i mig. Det vet
ja,
man.
Det gör det kanske. En skånsk finne. Men du, vi börjar med Robban Rosén där då, i Växjö. Det är, alltså, Rohoma och Rosén, de är ju varandras likheter, om man säger så, sett i spelsätt, och är ju sjukt viktiga för respektive lag. Rosén hade väl en spricka i foten och gå gipsad, så det är frågan hur länge han blir borta. Det är ett sjukt tufft avbräck, för Växjö har inte så brett lag. De har gjort det jäkligt bra, Växjö, men de har inte så bred.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Trupp. Och få då sin första center i det här fallet skadad, då går det tunt där. Du är tunt där bakom.
Vi kan väl säga att Tobias Rieder kommer väl få centra där, känns det som, va?
Ja, vet inte hur man tänker riktigt. Eller får Josefsson dubblera. Han kan ju göra lite allt. Han är alltid allo där. Men det blir ännu mer press på Pontus Holmberg att leverera och liksom vara den bärande centern. Det tror jag kan vara nyttigt då för Pontus Holmberg, om man väljer att se det från det sättet. Jag tror dock inte att det här gör att Växjö kommer liksom stressvärva en spelare, utan det finns ett större lugn än så. Men klart, dyker en spelare upp som kommer kunna stärka dem, inte bara under perioden när Rosén är borta, så kommer man säkert agera. Men jag tror inte de känner så här superstress och bara, vi måste agera nu.
Vad betyder det för en sån som Rickard Jyng att Robban försvinner då?
Oj, det blir intressant att se, för Jynge har ju varit riktigt bra, och det är ju alltid, man pratar ju om just Roséns betydelse, eller deras betydelse för varandra, så det ska bli intressant att se om man kan hålla upp det här poängsnittet. Varandra är uppe på 22 poäng, delad andra plats i poängligan, eller, så det är, ja, det ska bli intressant att se. Det är klart att det blir ett avbräck. Han lider ju av att Rosén är borta och hans smartness.
Nu när Rohoma är borta i Leksand så spricker ju den grymma första kedjan med Carter Camper och Max Verno. Ska vi slänga in Camper i mitten igen, eller är han på kanten för evigt?
Han är ju bättre som center. Han var ju själv så där när han kom till Leksand och skulle få spela center. Han var ju liksom... Sen efter han
men är han inte bättre på kanten?
Han är ju bättre. Det var det han insåg då också. Varför jag inte spela vinge tidigare ungefär? Jag tror man ska behålla honom på vinge. Det här var ju samma sak i fjol. Kom du ihåg när Rivik och Selarik var borta? Nu kommer Rexan falla. Men det är någon annan jäkel som kliver fram. Då får väl Isak Rosén kliva in där och leverera och göra det bra. Det är det som är liksom det fina med Leksand nu, att ja, så när man inte lånar från Mora så har man ju ändå bra spelare som kan fylla på och göra det väldigt bra. Och det visar de i fjol. Och på så sätt så är jag inte orolig för Leksand. För Leksand är ett maskineri i en större utsträckning. Kanske än till och med Växjö, vilket det är nog det finaste man kan säga om ett lag.
Jag såg att Leksandsfansen var oroliga redan innan de skickade både Kalle Schelin och Rohoma till Karela Tournament.
Jag älskar ditt Rohoma där.
Ja, nu vill jag säga det hela tiden där. Men, de var oroliga redan innan, och jag såg ju det redan när spelare åkte till den här landslagssamlingen, att vi vill inte ha med några spelare och riskera skador. Det är ju maximalt oflyt att Leksand får både Schelin och Rohoma skadade.
Och sen är det alltid så här, det finns ju ett risktagande, men som klubb är det jättebra att få spelare med i landslaget. För att jag vet själv när jag spelade i landslaget att det finns inget bättre sätt att prata gott om sin klubb än när man är i landslaget. Alltså som Timrå där, de åren när jag spelade där, när vi liksom slog i underläge och gjorde väldigt bra. Folk, vad händer i Timrå? Du vet, pratade med Fredrik Hynning där, och nu var inte jag anledningen till att Fredrik Hynning värvades från Luleå till Timrå. Men liksom, det är frågan med nyfikenhet. Det, liksom, det bygger en liksom hype kring ditt lag. Så att jag tycker att fördelarna väger upp nackdelarna, och det är väldigt sällan som spelare kommer hem liksom skadade, vilket är för Leksands fall två spelare, och det är sjukt otur.
Marcus Ljung kom ju tillbaka förra säsongen från just en landslagssamling också, så att det är klart att det kan ju ske.
Ja, absolut. Men, visst fasiken är det så, men det är risktagande. Men du kan bli skadad på träning hemma. Jag menar, det finns ju spelare som har blivit skadade. Jag menar, Djurgården, de har haft situationer på träning där spelare har blivit skadade, så att det kan ske var, när som helst under ett uppehåll eller i landslagsläge eller andra matcher. Men se till att spelarna, när de väl kommer tillbaka, att de inte stressar tillbaka. För det är väl det som kan vara risken om man känner den här pressen, att man måste leverera och börja tappa mark, eller hur det må vara, att man kommer tillbaka för snabbt.
Du talar om oturliga skador. Du har sett incidenten när Marcus Sylvegård skadade sig på träningen. En stackars junior råkade trilla när han stod i kön till en övning.
Ja, den där stackars junioren där som skulle trampa runt i översteg och klippte Marcus Sylvegård bakifrån. Jag har faktiskt sett en video på det. Jag fick visa det för mig. Tur för Sylvegård. Det såg ut som att hela knät skulle vara sönderblåst efter det där, kan jag säga.
Timrå valde att låna ut Jakob Olofsson till Frölunda i veckan, och då började raseriutbrotten i de sociala medierna. Skulle Timrå väntat med facit i hand, de hade kunnat mjölka ordentligt från Växjö och Leksand på att låna ut Jakob Olofsson ju.
Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, Timrå lånar inte ut en spelare som de behöver. Alltså, ja, Jakob Olofsson, det är märkligt den karriärsutvecklingen han har haft. Så bra som han var i Hockeyallsvenskan, guldgallret, till att göra en bra debutsäsong med Timrå och SHL senast han var uppe. Sen Skellefteå, gått dåligt. Timrå, även i fjol i Hockeyallsvenskan, inte direkt framstående, och inte den säsongen heller. Så att, jag vet, alltså om han gör det bra i Frölunda kan han lika gärna stanna där för Timrås del. Jag tror inte, det är ingen spelare man kommer att nytta av framöver.
En fråga från vår trogna lyssnare Stefan Hansson, för övrigt en stor Rederiet fantast, så hans frågor lyfter jag gärna in. Han har ingen fråga om Rederiet, ska jag säga. Han skriver så här: Frölunda lånar in Jakob Olofsson i 2 veckor från Timrå. Kan det finnas någon tanke mer än att få in en kropp från VFs sida, att man vill känna på Jakob Olofsson för att eventuellt värva honom till nästa säsong? De här korttidslånen är märkliga, tycker jag, men det kan vi ta en annan gång.
Ja, alltså det är klart att de ser ju en uppsida att få in en spelare utan liksom något längre commitment här och nu, och kunna känna på honom vilken typ av spelare det är, om han skulle kunna utvecklas i ny miljö med Frölunda träningssätt. Och så att det är klart att de får ju bästa möjliga liksom möjlighet att se honom nu. Så att det, för Frölundas del är det ju bara win-win. För att det finns i grund och botten en talang i Olofsson. Det kan alla slå fast.
Och han är bara 0-0, va?
Jag vet. Och att han inte har fått ut det på de här åren, det är ju liksom för att förväntningarna var så pass höga när han var så bra i hockeyallsvenskan innan Timrå gick upp där förra säsongen.
Blev du lika irriterad när du såg de här, det här 2-veckorslånet som du blev när Mora lånade ut Ljunggren?
Nej, absolut inte. Jag menar, här är det ju liksom... Här är det så ömsesidigt. Det finns ju, nummer ett, det finns ju ingen konkurrens lagen emellan. Förutom att de ligger i samma serie. Frölunda ligger etta, Timrå lag nummer 14. Så att jag menar att det finns ingen infekterad situation överhuvudtaget. Och i Mora, Leksand, det har ju gått in på tidigare. Det är bara hål i huvudet.
Ja, men jag såg att det naturligtvis blir raseriutbrott på det här i sociala medier. Och var är ligan på väg, men, och så vidare.
Men, ja, men alltså är inte det klassiskt att det är klart som fasiken det blir så.
Jag skulle
alltså,
komma till det för att alltså, om man tittar rent historiskt. Minns inte du när Staffan Kronvall lånades in till Brynäs? Eller Henrik Malmström lånades in till HV? Eller Frölunda lånade ut Carl Klingberg till Timrå? Det här har ju skett de senaste 20 åren. Jag säger inte att det är rätt för den sakens skull, men det är inget nytt fenomen. Jag menar, Kristoffer Persson gick till Färjestad i 3 matcher.
Ja, nej, precis. Och han satt, tror jag, till och med i Frölunda-tröja i omklädningsrummet där när de filmade in honom. Så att, ja, alltså, det var väl i så fall mer infekterat, eftersom där fanns det ju liksom en mellanlag, en konkurrensdel mellan Frölunda och Färjestad. Det var inget så här, vi kan samarbeta, vi hjälper er med den här spelaren. Jag har väldigt, väldigt svårt att gå igång eller bli irriterad på den här typen av saker. Om jag sätter mig och tittar på en match, så ser jag Olofsson i Frölunda. Jaha, och? Jag menar, spelare går fram och tillbaka mellan lag. Men om jag skulle se Joel Lundqvist lånas ut Timrå, det är klart som fan jag hade gått upp i spinn då. Vad är det som händer? Då skulle jag kunna ha hockeyn död. Så här får det inte ske. Typ, alltså jag ska inte jämföra Mora-situationen med Joel Lundqvist, men då är det liksom, där finns det rivalitet och känsla mellan lagen. Så att, och en kapten för Mora. Men i det här fallet, nej, lägg ner. Jag har svårt att gå igång på det.
En annan spelare som har bytt klubb har ju varit Vilmos Gallo från Luleå till Linköping. Och vi tar en fråga där från Henrik Karlsson direkt. Gallo kommer hem till Linköping från Luleå. Vad tror ni om det? Kan han göra skillnad för LHC? Och där har ju David Södergran redan svaret till dig.
Han är på med direkt.
Ja, du vet, han har svaret direkt. Inte ett skit, svarar han.
Nej, för det var så jag sa om Robert Lantorsi där.
Ja, är det så du svarar nu också, eller?
Nej, för att Vilmos Gallos är en av de spelare som går att bygga kring i en tredje kedja över tid också. Han är ju en jobbig spelare i ett lag. Och sen han hade en tuff försäsong, men fick en körtelfeber, kom tillbaka mirakulöst till premiären, gjorde det bra hemma. Jag tror det var faktiskt mot Linköping, han gjorde mål direkt. Och sen har istigen blivit mindre och mindre, nu kommer Jack Connolly in. Då finns det ingen roll för honom. Sen kan man ju tycka att han skulle ha valt att bita i Luleå och kämpa. Det kanske Luleå-fansen säger. Men i det här fallet, perfect match i Linköping. Han är ju bättre än Jimmy Andersson är per idag. Och då byter man i stort sett ut Jimmy Andersson mot Vilmos Gallo, vilket betyder att 1. Man fick ett bättre lag. 2. Man har en spelare som man kommer kunna ha längre tid framöver än Jimmy Andersson.
Och Jimmy Andersson går tillbaka till hästen. Ingenting du går igång på?
Nej, du har väl klivit ner från din höga häst och jag har slutat hata hästen. Det är ny vecka, nya möjligheter.
Ja, precis. Men du, jag är lite irriterad för att de gick ut med det här så snabbt. När vi skulle sätta den här podden så sa jag till dig att men jag kan säga typ att Jimmy Andersson kommer gå till Vita Hästen, och sen så har jag faktiskt fått höra att Isak Andersson kommer gå till Tingsryd till Mora. Så jag kör det i podden här när vi spelar in det, men det går inte i dagens samhälle.
Nej, det går snabbt alltså. Det går väldigt snabbt. Men det är väl perfekt då för Vita Hästen att få in Jimmy Andersson som, jag menar, hockeyallsvensk nivå, så är det ju en toppspelare så tillvida. Kanske inte att han gör 50 poäng som han aldrig gör en hel säsong, men är ändå pålitlig och en som kan driva liksom en kedja.
Ja, bara om han ser till att vara skadefri, eller ser till, bara han håller sig skadefri, det är väl det som finns en rätt sliten kropp efter alla år.
Ja, och så det är väl det som är den stora utmaningen när du kommer upp lite i åldern, och Jimmy har ju haft en spelstil så att han har ju liksom inte skyddat sin kropp alltid, utan han kör ju fullt och tar och ger smällar och spelar upp offrande för sitt lag.
Han får lära sig Marcus Eriksson hur man håller sin kropp fräsch.
Exakt, ja, Marcus Eriksson. Ja, vilken underbar spelare.
Nu har vi haft en vecka med spelled från SHL, och det är att man har faktiskt gått och längtat lite. Du har fått mysa till det med lite allsvenskan under tiden, men den mest intressanta matchen här i omstarten kommer att bli krismötet i Karlstad på torsdag när Färjestad möter Malmö. Två lag som har en högre svansföring än där de ligger i tabellen. Vad tänker du kring den matchen?
Ja, men alltså det är en match som båda lagen måste vinna. Alltså det är en enormt viktig match för lagen, och Färjestad då i form av hemmaplan ska ju, där man visserligen har varit väldigt dåliga, men om det ska bli någon trovärdighet i den här omstarten så måste man börja vinna här direkt, och därför är ju den, som du säger, den matchen den är ju stekhet.
Johan Pennerborn kommer ju stå i båset, men jag har faktiskt fått en fråga från Peter Ekelöf. Har Färjestad varit i kontakt med Lasse Falk, och tror ni att vi får se Lasse Falk i Färjestads bås inom en snar framtid?
Ja, vilken jävla skräll det hade varit. Ja, Lasse Falk. Jag pratade med han för några månader sedan. Han är en, nej, jag hade ju någon som tränare i Huddinge. Det är en riktig profil som fortfarande har starka åsikter om hockey och hur det ska spelas och skötas sådär. Men att Lasse Falk skulle kliva in i Färjestad eller i något annat bås för den delen, det är otänkbart.
Hur hade hans hockey stått sig idag?
Ja, nej, sådär va. Men han ser hockey på ett bra sätt. Han är ju liksom i grunden en defensiv med det här 1-3-1, men han pratade alltid om puckinnehav när jag hade honom som tränare, att så länge vi har pucken så kan motståndaren inte göra mål. Så att det är ju lite så alla lag ser på det nu också, när man mäter puckinnehav i olika variabler och så. Så att där var ju Lasse Falk tydlig med för 20-30 år sedan också.
En lite mer seriös fråga kanske då från Henrik Andersson. Kan Tobias Tarmel vara ett namn som tränare i FBK-båset om laget fortsätter att torska? Och då tror jag då han tänker kanske som en ytterligare resurser in i båset.
Om man älskar när Henrik Andersson ställer frågor, det är liksom, det är en trogen lyssnare. Det är, alltså han är alltid på hugget och ställer frågor. Det ska vi säga, det uppskattar vi väldigt mycket. Jo, men det är klart att, ja, men han skulle kunna vara ett namn, men jag tror så här, ska man då, oavsett som vi var inne på förra veckan, ska man bygga en ny tränarstab, så ska du inte ha någon assisterande tränare klar, utan då ska den headcoachen som kommer in ska då få plocka, vara med och rekrytera sina assisterande tränare. Men det är klart att han skulle kunna vara ett alternativ, men det är ju grund och botten för att det finns den geografiska närheten. Det är ju ingen som pratar om Tobias Tarmel till Djurgården om han skulle vara en lösning där. Det är ju bara för att han bor i Karlskoga.
Men hur skulle det funka att vara fyra tränare? Blir det en för mycket då? Måste man skicka ut en då, eller?
Ja, då får du nog skicka ut den. Absolut, det måste du nog göra. Fyra tränare, det är ju... Vad ska de göra liksom?
Nej, men alltså, jag menar, förra om åren så var det inget snack om att det var två tränare och ingenting mer. Alltså, går vi med... Är tre maxtaket på vad man kan vara antal tränare i ett bås?
Ja, men... Ja, då får vi sätta en coach på läktaren då som är eye in the sky. Så, som många sitter, jag vet, Erik Forsell sitter väl som GM sportchef där och har kontakt med båset, eller om det är Christer Holm där i Skellefteå till exempel. Men då skulle du få göra en sån lösning. Men ha fyra tränare, det tror jag inte på.
Peter Jakobsson har ju ett utgående kontrakt i Färjestad. Spontan fråga, tror du det kommer att förlängas oavsett utgång på den här säsongen?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är ett läge där han har värvat ett bra lag, men det kan vara ett läge där du måste byta. Han har varit sedan 2017 på den här positionen, så att det skulle ske en förändring där, det ser jag inte direkt som uppseendeväckande på något sätt. Jag tror att det är högst sannolikt att det kan ske.
För anledningen till att jag frågar är att jag hör lite signaler från Oskarshamn att Thomas Fröberg väljer att avvakta att förlänga sitt kontrakt. Oskarshamn vill ju givetvis förlänga med sin succésportchef, men att han har av olika anledningar valt, jag vet inte om det är familjesituation eller vad det är som gör att han avvaktar. Skulle inte Fröberg kunna vara ett klockrent namn i så fall, med tanke på det resultatet han ändå har levererat i Oskarshamn?
Ja, det skulle han kunna vara, definitivt. Sen är det också respekt för att det är skillnad att jobba i Oskarshamn, där det är en liten förening där han jobbar tajt med Filander, Kärnqvist, Jakob. Så liksom, det dyker upp ett namn, sen är det direkt ute till tränarna som får hjälpa till och sitter och kollar video, scoutar, och alla får ge klartecken, nu värvar vi. Så att Fröberg har gjort ett jättejobb, men det är också...
Men vadå, är det inte så det ska funka även i större klubbar? Jag menar, Växjö jobbar på det sättet och de har tagit 3 SM-guld på 6 år, höll jag på att säga. 9 år blir det, va?
Ja, eller 6 år. Då ska du också bygga upp en tränartrio eller kvartett som jobbar på det sättet. Och då måste ju han vara med och bygga upp den konstellationen av tränare. Där har det varit klockrent i Oskarshamn med det man har byggt. det är klart att det skulle vara ett intressant namn, men oavsett om vi vill prata Färjestad eller Malmö eller Växjö eller Leksand, så tror jag man måste jobba med fler personer. Alltså en sportchef, det måste vara en GM, alltså det måste vara fler personer, så att det är liksom ansvaret, du kan fördela det på fler, du kan ha fler röster, du kan ha bolla tankar mer. Jag tror den tiden när man är få personer i betydande roller, det tror jag är svårt. Se på Skellefteå till exempel. Niklas Lundqvist, Forsell, så jobbar nära med varandra med tydliga ansvarsområden. Jag tror att fler klubbar kommer gå mot det.
Oskarshamn har ju även en assisterande tränare som har gjort ett stort jobb i Jeff Jacobs. Jag skrev i veckan här att han också väljer att avvakta en förlängning. Jag pratar lite med Jeff och han har ju en son som är 1,5 år som bor i Borlänge. Han har 2 bonusbarn med sin sambo, eller serbo är det ju just nu. Där ser jag ju att Jeff skulle kunna vara ett namn för Leksand den kommande säsongen, om han nu bestämmer sig för att gå den sociala vägen att han måste hem till Borlänge.
Jag kan säga att hade jag suttit på en position och varit GM eller sportchef för ett lag, oavsett alltså om det är norr eller söder ut i landet, så hade jag erbjudit Jakobs ett kontrakt som en assisterande tränare. Jag vet inte om han är redo att vara en head coach eller om han själv har intresse att vara det.
Nej, men det kan jag svara på direkt, att han vill vara assisterande ett par år här nu. För han erkände på rak arm att när han fick head coach-uppdraget i Mora så var han absolut inte mogen för det. Så nu vill han ta ett gäng år här som assisterande tränare.
Men ja, det skulle kunna vara den bästa assisterande tränaren i Sverige, förstår jag menar. Alltså att ha den ambitionen att... Jag förstår att alla vill ha ett driv att vara head coach, men att kunna bli den bästa assisterande tränaren i landet och ha det ryktet om sig. Hade jag varit sportchef, så hade det ett namn som hade legat högst upp på min lista som en assisterande tränare alla dagar i veckan.
Så din uppmaning till Thomas Johansson är bara ta honom, om du kan.
Ja, men då får du säga, Hallberg där är ju, han är ju också bra. Han är ju också otroligt vass.
Det är just det, eftersom det ryktas att Hallberg är på väg bort. Jag har inga mer belägg för det än ryktetsvägen som säger det. Men...
Nej, men då är det ju såklart självklart att plocka in Jakob. Geografiskt läge, 10-0 till Leksand. Det finns ju inget bättre Borlänge i Leksand, det avståndet. Men om Hallberg då lämnar, eller om han är sugen på något annat, absolut, Jakobs alla dagar i veckan. Men är det så att andra klubbar liksom är på jakt efter en assisterande tränare, fan, jag borde bli hans agent, hör du det?
Ja, jag hör verkligen det alltså. Har du aldrig funderat på agentbranschen då?
Nej, det har jag inte gjort. Jag kände själv när jag satt och pumpade upp hans däck här, jäklar vilken budgivning ska bli om honom, om man nu tar sig själv på stort allvar så att klubbarna sitter och lyssnar på det här.
Ja, du sitter på den höga hästen kanske. Ja, men du, för att återknyta där till Fröberg lite grann, är din uppmaning att han ska signa nytt i Oskarshamn och fortsätta bygga vidare på det, eller ska han försöka hitta någonting om Färjestad då skulle erbjuda någonting? För det jag känner, om han går till Färjestad, det finns inte jättemycket manöverutrymme i truppen, för det är rätt många långtidskontrakt de sitter med, det är inte jättemånga utgående.
Nej, alltså det är ju helt arbetsbeskrivning och vilket mandat man får i respektive klubb. Det är en sportslig utmaning i Färjestad där du kan vinna guld, men det finns ju en härlig utmaning också i Oskarshamn där det liksom fortsätter han att bygga vidare här, han och Filander, då är det liksom, då kan ju han få en status som är liksom typ odödlig i Oskarshamn. Så att Den är svår. Alltså hade du frågat mig för ett par år sedan om man skulle vara sportchef i Färjestad eller Oskarshamn, så hade jag alla dagar i veckan sagt, ja, det är klart Färjestad. Men jag menar, som det landet ligger nu på det han har gjort i Oskarshamn, så banne med om man kanske ska stanna där.
Vi tar ett par frågor också på detta, sen ska vi ha en liten specialartävling till dig.
Nej, nu ska du ge tillbaka från förra veckan.
Det är möjligt. Men vi tar ett gäng frågor här också som har kommit in. V. Smangs ställer frågan, vad händer med Jakob Forsbacka Karlsson? Det kan jag väl svara på, att Jakob Forsbacka Karlsson, han är ju...
Jag älskar när du ställer frågor till dig själv.
Ja, visst är det fint. Det är ju höjden av narcissism, höll jag på att säga. Nej, men Jakob Forsbacka Karlsson, jag har faktiskt fått höra lite signaler på att han förmodligen inte kommer spela mer hockey. Det är väl inget slutgiltigt klubbat i det där, och han har inte velat uttala sig när vi har försökt nå honom, men nu har det ändå gått så pass lång tid och det har inte hänt någonting, och nu är det ju lite centerkris både i Leksand och Växjö. Han har ju varit i Växjö. Men jag hör att han av allt att döma inte kommer att spela mer hockey, och det är ju jättetråkigt att att en så ung spelare skulle välja att lägga ner.
Ja, 24 år är ju, ja, det är ju, och det skulle vara en intressant story att få berättad för sig eller höra liksom om hans, hur han har känt sedan han kom hem då från Bostons organisation där han var liksom next in line för att få ordinarie plats i Boston till att sluta ett par år senare. Det är en intressant story. Men en annan spelare som drar intresse kring sig, Morabacken Axel Bergqvist. Kommer han tillbaka till Leksand nästa säsong, frågar Tobbe.
Ja, jag förstod att det var en fråga du skulle brinna för när det handlar om Leksand-Mora.
men han har ju Leksands koppling
jag fattar annan. Det, men det är ju fritt fram att gå mellan klubbarna nu. Jag tror säkert att det är Axel Bergqvists ambition, och han var ju ändå i det Leksandslaget som gick upp när de faktiskt slog ut Mora, och innan han valde att gå till kanadensiska juniorligan, och jag tror säkert Leksand har haft en bra uppsikt över honom, och finns det bara plats för honom så tror jag säkert en sån som Kalle Schelin, om han försvinner över till andra sidan, så skulle väl Axel Bergqvist kunna gå in på den platsen.
Ja, Axel Bergqvist kommer spela i SHL nästa säsong oavsett om det är Leksand eller något annat lag. Så är det, punkt slut.
Vi tar en sista fråga innan vi går på min specialartävling till dig från Björn Holmgren. Hur viktig är första teckningen i powerplay? Känns som att anfallande lag förlorar den så kan man kasta hela powerplayet åt skogen. Då får laget kämpa och du får ingen struktur och måste kämpa och kämpa för att komma in över offensiv blå. Det märks att Björn håller på Malmö.
Ja, är det så? Men bara dra parallell från min karriär när vi mötte HV71.
När du spelar, alla powerplay du spelar eller?
Nej, jag spelade boxplay. Vi pratade så sjukt mycket i Timrå om vikten av att vinna tekning mot HVs powerplay. För fick de vinna första tekningen, Davidsson, Voutilainen, Törnberg, Petrasek och Poistola, då vart man satta under tryck i stort sett en minut. Kunde man vinna tekningen, fick ut pucken, kunna störa dem direkt innan de hann sätta upp spelet i anfallszon igen, så kunde det ha liksom spilt 45 sekunder. Så att det är faktiskt... Det är en detalj som är så sjukt viktig. Det kan ju liksom, bara att du vinner den första teckningen, det kan ju förändra ett helt utseende av ett powerplay.
Och sen är det ju jätteviktigt att kunna bära in pucken i ett powerplay, att man har alternativ att spela in den, för det upplever jag som, du bevakar det här laget som Björn har som favoritlag, att de har oerhörda problem att bära in pucken.
Ja, det är ju, finns ju, alltså det, vissa lag är bättre på än andra. Det är ju också mycket på grund av individuell skicklighet och struktur. Sen är det klart, har du en sån som Linus Omark, så ska han kunna liksom bära in pucken på ett ganska bra sätt, precis som Johan Davidsson, Jörgen Jönsson, den typen av spelare gjorde på sin tid.
Då tar vi tävling nu, och det är så här att du ska få tävla om både en spelare och en klubb, och så ska vi ta ett snittpoäng för dig. Vi har fått två inskickade till mig.
Jaha, oj. Så, ja, men då kör vi.
Så en anser jag är lite lättare och en anser jag är lite svårare. Vi kan väl börja med den svåra då. Så okay, får du chansen att rätta till det sen. Vi börjar med en spelare. Gjorde under sin debutsäsong på seniornivå 12 poäng.
Okej, okay, tack. Nästa fråga. Ja. Jag hade slängt upp den. Ja, Axel Holmström här.
Ja. Ja, på 4 poäng. Fördelningen var 6 mål och 6 assist under den här debutsäsongen. Elitseriedebutåret blev det ingen poäng succé heller. Det blev 2 poäng på 39 matcher.
2 poäng på 39 matcher. Inget år på elitseriedebut, men du säger elitserien alltså. Ja, nej.
På 3 poäng. Har aldrig varit känd som en poängmaskin, men säsongen 08-09 slog han personbästa med 17 poäng på 41 matcher.
Ja, jag har ett svar.
Ja, du har ett svar. Ja, då får vi höra vad du säger då. Eller vad, du får skriva ner så inte alla hör vad du säger. Vi har fått ett svar på 2 poäng. Säsongen 09-10 flyttade han hem och fick ett C på bröstet. Och på 1 poäng. Jobbar idag som journalist och poddar med Johan Svensson.
Journalist skulle jag inte kalla mig själv för. Men på 3 poäng svarar jag Sanne Lindström mig själv.
Ja,
vad sa du på 5 poäng?
Vad sa du?
Vad sa du? Ta 5 och 4 poäng.
Ja, på debutsäsongen så gjorde du 12 poäng. Då antar jag att det var debutsäsongen. Jag har fått den inskickad, ska jag säga, så jag antar att det här är kollat väldigt noga.
Debutsäsongen, just det, i Huddinge, i Allsvenskan och Division 1 gjorde 12 poäng, stämmer
jag? Ja, ja. Och jag lurade faktiskt, för det här var den jag trodde skulle vara lätt, så nu kommer den svåra.
Men vem skickade in den här då?
Den här skickade Nelsa in faktiskt.
Ja, tack Nelsa.
Ja. Då kör vi en klubb också. Du har 3 poäng, så för att behålla ditt snitt på 3 så behöver du ta en 3 här också. Och detta är ju då den svåra, för jag lurade dig och sa att det skulle vara den svåra på spelaren. Okay, när jag trodde att det skulle vara den lätta.
Ös på, Svensson.
Vi kör.
Ös på.
5 poäng. Ishallen där klubben huserar delar en del av namnet med den lokala insjön.
Lokala insjön, Siljan, Smi... Nej, 4 poäng.
4 poäng. Klubben bildades 1926 och återfinns i en kommun där det finns ytterligare ett hockeylag. Fast det laget som de har i samma kommun, de finns i divisionen högre upp. Så de är alltså 2 lag i kommunen och det andra laget huserar en division upp i seriesystemet.
1926. Nej, vi tar nästa.
Alltså den här är så svår. Alltså. Jag tog den typ på 1 poäng när jag fick den skickad till mig. Klubben har fostrat en spelare som just nu är sportchef för ett lag i den högsta serien i Sverige.
Klubben har fostrat Jocke Eriksson. Nej, jag kan inte sitta och gå igenom. Det är ju, finns ju ingen mer. Nej, fortsätt.
På 2 poäng. Man spelar sina hemmamatcher i Rosshallen.
Rosshallen? Ja, men alltså, på 2 poäng.
Jag sa ju att det var svår. Nu är du nere på, Rosshall. Vad blir det? 2, ja, du är nere på 2,5 i snitt nu på de här 2 tävlingarna.
Ja, men klarar jag 1 poäng på... Okej, jag tar 1 poäng.
Ja, vi tar 1 poäng. Klubben har förutom sportchefen på 3 poäng även fostrat spelare som Mattias Kålan Karlsson och Gustav Backström som i denna veckan förlängde sitt kontrakt med Örebro Hockey. Vilken klubb är vi ute efter?
Är han i Lindesberg, Kålan, eller var han ifrån då?
Ja, vi kan väl säga som så här att kommunen är Lindesberg och det andra laget är ju Lindlöven. Men det är ju inte det...
Nej, men du. Han är ju för fan Kålan... Är inte han från Guldsmedshyttan?
Exakt, 1 poäng.
Vem skickar in den här frågan? Vem skickar in den?
Vår trogna lyssnare, Jakob Axelsson.
Ja, tack Jakob. Den,
jag hade inte samvet att ge dig både denna och dig själv. Så jag tänkte att du skulle plocka dig själv direkt. Att du är så pass självkär så du vet att du gjorde 12 poäng första säsongen.
Nej, jag har alltid försvarat mig genom hela min karriär att jag inte bryr mig om poäng. Så då har jag inte heller räknat dem så noggrant.
Nej, och den här sportchefen då som kommer från Guldsmedshyttan, kan du den?
Nej, vem är det då?
Det är Jenny Asserholt som är sportchef för HV71 Dam.
Jag satt och började tänka i klubbar i ESL där. Ja, du ser ju. Ja. Jenny Asserholt, Kålan Karlsson, Guldsmedshyttans finest.
Och Gustav Backström.
Såklart. Ja. Men han är fortfarande några nivåer upp till Kålan och Jenny.
Ja, det får man väl verkligen säga. Jenny är väl egentligen den som är klart störst av dem, får man ju säga.
Absolut. Ja.
Var hon med på det här OS-silvret 06, eller?
Ja, men det är klart som fan hon var. Det laget, ja, herregud, vilken jäkla turnering. Synd att Damkronan inte riktigt har lyckats följa upp det där succén. Men det är klart hon var med där i OS i Turin och tog silver, Jenny. Så det får man väl ändå säga att då är hon Guldsmedshyttan by far finest.
Ja, verkligen. Vi får väl tacka för den här veckan med den här lilla annorlunda tävlingen där du fick 2 poäng totalt med en 3 och en 1.
I snitt, ja. Men det var 4 poäng totalt.
Ja, 4 poäng totalt, ja, absolut.
Ja, precis. Det är jag nöjd med. Nej, tack för att ni lyssnade den här veckan också. Så på återhörande om en vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.